att se Håkan Hellström på Ullevi i Göteborg, vilket då blev ett nytt rekord. Sen släpptes det ytterligare 600 biljetter till lördagens konsert. Då kom det 73 781 personer. Så många personer har det aldrig tidigare varit på en musikkonsert i Sverige. Under konserten så bjöd Håkan Hellström in många gästartister och en av dem var 13-åriga Nisse Hasselgren från Göteborg. Och så här sa han till SVT om att sjunga en av Håkans låtar inför en så stor publik.
Det är väldigt kärleksfullt där och det är en så här jättestor energi som riktas mot den.
Reporter från SVT var Carolina Svalbacke och klartextreporter var Laila Karlsson. Det var allt ifrån Klartext ikväll. Jag heter Malin Haag. Trevlig kväll.
Här kommer ett spänstigt studsande sportextra med den välpolerade målsättningen och viljan att förgylla din måndagkväll. Vi ger dig i en läcker intrycksbehållare, det senaste från Damallsvenskan i fotboll.
Ifrån Östergötland, ett i botten kämpande och frustrerat Linköping. Näst sist i den damallsvenska tabellen gästas av toppjagande BK Häcken som sparkar igång matchen där. Linköping hemmalaget, en stor klubb på damsidan i förfall. Ekonomiska bekymmer, ett CV med stora tunga titlar och spelare som gjort avtryck på den här arenan och sedan ute i fotbollseuropa. Men nu har man stora bekymmer den här säsongen och det blir ingen lätt match ikväll heller, för det är ett Häcken som efter en halv knack inledning på säsongen, ja, nu börjar hissingsmotorerna brumma igång ordentligt. Viktiga poäng på spel av olika anledningar i Linköping. Matchen har precis dragit igång mot Häcken.
Sportextra tar även med ut på golfbanan, en sport som mår bra just nu.
Och just där är vi på Uppsala GK, en av de banorna som märkt av det som varit en rekordvår för svensk golf sett till antalet bokade rundor. Nytt rekord i maj. Ja, vi pratar golf ikväll i Sportextra.
Sportextra kommer också med de viktigaste och mest innehållsrika rösterna inför träningsmatchen mot Algeriet. Den matchen som herrarnas fotbollslandslag ska spela imorgon.
Och så ska ni få träffa Jerker Lysell som kan bli ett svenskt OS-hopp med skidor under fötterna, trots allt.
Farsan har aldrig satt oss i klubbens skidverksamhet. Han var för slö för att valla skidor.
Sportextra ska också till Italien och ta del av stämningen där apropå krisen i herrarnas fotbollslandslag, det italienska, efter storförlusten mot Norge häromdagen, sparkad förbundskapten och allt därtill.
Men som alltid börjar Sportextra med de senaste sportnyheterna. Och då är temat till inledningsvis fotboll, för landslagsstjärnan Fridolina Rolfö har en fotledsskada. Detta bekräftar hennes klubb Barcelona. Klubben skriver på sociala medier att det nu är upp till landslaget, det svenska alltså, att bedöma om hon kan spela EM. Barcelona skriver på X att Rolfö drabbats av en skada på två ligament i vänster fotled. Och jag citerar, klubbens medicinska team har rapporterat resultaten till det svenska landslagets medicinska team. Och de kommer att ansvara för bedömningen av hennes tillgänglighet för spel i EM i Schweiz. På onsdag så presenterar Peter Gerhardsson den svenska truppen till sommarens EM.
De två åskådare som gjorde nazihälsningar under en Malmö FF-match tidigare i år döms nu för hets mot folkgrupp. Det var i början av mars när Malmö FF tog emot Västerås SK på hemmaplan i Svenska Kuppen som männen, båda i 20-årsåldern, höjde sina armar i nazihälsningar när Malmö FF gjorde mål. Det hela uppmärksammades inte bara av polisen utan också av flera MFF-supportrar som konfronterade männen som då fick lämna läktaren. Straffet blir villkorlig dom och dagsböter.
Det rapporterade Sofie Dahlstedt från P4 Malmö. Svenska fotbollförbundet bryter samarbetet med agenten Rune Hauge. Hauge har sålt tv-rättigheter åt fotbollförbundet i nästan 30 år, men nu väljer alltså man att bryta avtalet med norrmannen och hans företag. Vem som fortsättningsvis kommer att ägna sig åt den här verksamheten åt Svenska fotbollförbundet är inte klart. Detta säger förbundets nya ordförande Simon Åström i Olof Lunds podcast. Vi fortsätter med fotboll som är ett hett tema vid den här tiden på året. Christian Chivu blir tränare för Inter. Den förre rumänska landslagsbacken har spelat i Inter. Han har varit tränare för klubbens ungdomslag men inledde sin tränarkarriär på seniorsidan för bara några månader sedan i Parma. Men nu tar han alltså över Champions League-final för rorarna Inter. Och ännu mera fotboll då, eftersom att vi ändå är där. Robert Lewandowski meddelade igår att han inte tänker spela för Polen så länge Michal Probierz är förbundskapten. Han skrev på X: med tanke på omständigheterna och bristen på förtroende för polska landslagets förbundskapten har jag beslutat mig för att sluta spela i landslaget så länge han är ansvarig. Men jag hoppas att få chansen att spela inför världens bästa fans igen. Probierz, den nya förbundskaptenen, alltså har utsett in i mittfältaren Piotr Zielinski till ny lagkapten istället för Lewandowski, och det passade inte Lewandowski som då agerade på det här viset.
Per Karl och Christian Olsson är några av dina medresenärer i Sportextra den här måndagskvällen. En annan är Johan Hellström som kommer med senaste nytt från Ekot.
Idag har Hamnarbetarförbundet lagt nya varsel om strejker i drygt 10 svenska hamnar. Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo betonar dock att det är Transportarbetarförbundets avtal som är förstahandsavtal.
De har ju fått väldigt tydliga signaler om att det är transportsavtal som är förstahandsavtal och det är det som gäller, och att man kan inte förhandla sig till något ytterligare genom en medling med medlingsinstitutet.
Hamnarbetarförbundets strejker och Sveriges hamnars lockouter har pågått till och från i olika hamnar sedan 21 maj. Om parterna inte kommer överens så blir det nya punktstrejker i drygt 10 hamnar från och med 18 juni. Facket står kvar vid kraven om bland annat förbättrat skydd för förtroendevalda och begränsad inhyrning av personal. På torsdag förmiddag ska parterna träffa medlarna igen.
Reporter Anders Hjelmin. Läget är fortfarande kritiskt för den colombianske presidentkandidaten Miguel Uribe som sköts i huvudet när han talade i en park i huvudstaden Bogotá i lördags. En 15-årig pojke har gripits misstänkt för dådet. Motivet är fortfarande oklart. Den tidigare statsepidemiologen Anders Tegnell har idag tilldelats Hans Majestät Konungens medalj i 12:e storleken för förtjänstfulla insatser som statsepidemiolog i en svår tid, det uppger hovet. Sångerskan Arja Saijonmaa, regissören Lasse Hallström och skådespelarna Kjell Bergqvist och Rebecca Hemse tilldelades kulturmedaljen Litteris et Artibus.
Sportextra i P4 är med dig några timmar framöver genom den här måndagen. Till exempel kommer vi med dagens enda match i Damallsvenskan i fotboll. Det är den kompletterande kampen i den 10:e omgången av de 26 omgångar som bygger Damallsvenskan i fotboll. Den går mellan bottenlaget Linköping och toppaspirerande Häcken. Läget är 0-0. Hot town, summer in the city, back of my neck. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on, come on, and dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, Summer in the City. Så är det till exempel i Göteborg just nu och även i Bilbao och Halmstad och på andra ställen. Vi hörde i Sportextra Joe Cockers variant.
Och sol är det också i Linköping där det spelas damallsvensk fotboll efter 10 minuters spel. 0-0 mellan hemmalaget Linköping och gästande Häcken. Linköping. Bekymmer är bara förnamnet på det de upplever den här säsongen och om vi ska vara ärliga, även det som skedde förra säsongen. Näst sist i den damallsvenska tabellen och bara en seger hittills när vi börjar närma oss sommaruppehållet. Men här kommer Linköping i ett intressant läge. Skott mot mål, men det är tätt utanför. Jennifer Falk sträckte ut och fick se den där bollen smita förbi den högra stolpen. Klart bästa möjligheten för hemmalaget Linköping i den här matchen. Dessförinnan var det Häcken, gästerna, som hade skapat den vassaste målchansen. Ett fint inlägg i en väldigt het, attraktiv yta i straffområdet för en nick. Nicken kom också, men på välplacerade målvakten i Linköpings målet Kajsa Andersson. Därav ingen explosionsartad räddning, utan hon kunde stå ganska tryggt och fånga ner den där bollen när avslutet gick mot mål. Här kommer det mera Häcken i Linköpings straffområde till vänster. Monica Josso bara skjuter skottet på täckande. Lagkapten i det hemmaförsvaret Emma Lennartsson. Nya bollar in i Linköpings straffområde. Den här gången studsar den ner i målgården innan hemmaförsvarare kan ta bort den för Linköping. Hamnar utanför straffområdet och där kan man också få kontroll på bollen i hemmalaget och får den undan från de allra värsta otäcka farliga ytorna. Men så slarvar man, tappar bort bollen. Men är det återerövringen är vass och skarp och frispark på egen plan halva för Linköping. Som alltså har det oerhört tufft i den allsvenska, i den damallsvenska tabellen. Bara sett till hur man producerar framåt så har man gjort 7 mål den här säsongen. Det går att jämföra med en viss Felicia Skröder, skyttedrottningen i Häckens anfall, startar längst upp idag. Hon har gjort 11 mål ensam. Det är 4 fler än hela Linköpings lag. Det säger ju en del, även om det inte säger allt. Felicia Skröder alltså tillbaka i Häckendressen efter sin första landslagssamling med A-laget. Där det blev en dryg timme mot Italien i Nations League. Och ja, den där EM-platsen kanske inte är så långt bort för den damallsvenska skyttedrottningen så här under vårsäsongen. Häcken, stora favoriter såklart in i det här mötet, men än så länge 0-0 borta mot Linköping. Det är 12 minuter spelat i den damallsvenska fotbollen. Vi följer avslutningsmöjligheten, men Kajsa Andersson, målvakten i Linköping, räddar det där jätteläget för Häcken. Felicia Skröder på returen, släpper vidare och där kommer målet! Anna Anvegård med en riktig smällkaramell rakt upp i det högra krysset och 1-0 för gästerna Häcken borta mot Linköping efter 13 minuter. Pang sa det bara.
Pang sa det bara hos Emanuel Nashed som är Radiosportens utsände där i fotbollspalatset i Linköping. Den kompletterande matchen, den avslutande i den 10:e omgången i damallsvenskan i fotboll. Nyss berikad med ett mål alltså. Linköping-Häcken står 0-1.
Jag tänkte på en sak, Christian.
Jaha, var
du
här?
Ja, apropå det där du sa om Bilbao och sommar Bilbao, och alla möjliga städer.
Ja, just det. Ja, Joe Cocker.
Ja. Ja, i Buenos Aires och Montevideo är det faktiskt inte sommar. Där är det tvärtom vinter.
Tänkte du på det?
Ja.
Ja. Men det finns ju ingen låttitel som kan täcka in allt.
Nej.
Nej, så är det väl. Det här är Sportextra i Sveriges Radio P4 och vi är ikväll också på bland mycket annat vid en golfbana i Uppsala för att spegla läget bland klubbor, klubbhus och kanske en och annan klubbsandwich, Gustav.
Det kan man väl tänka sig. Restaurangen belägen intill banan. Vi är på Uppsala GK. För vi pratar ju som alltid om framgångar på toren. Maja Stark, hon slog ju till på US Open. Och den här veckan har ju Ludvig Åberg inte minst chansen tillsammans med Joakim Lagergren på chansen på US Open på herrsidan. Men i skuggan av alla de där framgångarna på proffsidan så upplever svensk golf bredden då alltså en rekordvår. Förutom första pandemiåret 2020 så har maj månad varit något man inte sett tidigare i antal bokade rundor. Vi har sällskap här på första tee på Uppsala GK med Anders Kylsten som är ordförande på just Uppsala GK. Du, den här rekordvåren, ni är en av de banor som alla tydligast har märkt av det här uppsvinget. Vad är det ni har sett? Är det tjockt på banan helt plötsligt?
Ja, vi har öknat beläggningsgraden då i maj från 56% i fjol till 69% i år. Så att det är ju en tydlig markerad uppgång. Men vad vi märker också, det är ju liksom att det kommer ut nya grupper av golfare. Framförallt yngre män som spelar i grupper och kommer till vår bana. Och som börjar spontant och det sprider sig. Sen tar de med sig sina flickvänner som sitter och tittar på och vi försöker få dem att spela golf också.
Är det en utmaning det där att få även tjejer in i golfen?
Det är en liten utmaning. Det är ju så att damer och tjejer är underrepresenterade inom golfen. De ligger ungefär på 24-23% någonting sånt där jämfört med totalen. Och därför så jobbar vi med våra marknadssatsningar i stort sett enbart mot tjejer och damer och få hit dem till golfbanan. När man väl är här så upptäcker man ju liksom hur härligt det är i den här miljön. Och då brukar man fastna för den här sporten och vad det innebär att vistas på en golfklubb.
Men när du säger att ni riktar er framförallt mot tjejer i marknadsföring, killarna sköter sig själv då eller?
Ja, killarna kommer och där tror jag, alltså vi kan se olika anledningar till den här effekten vi har, och den första tror jag har att göra med media. Och det kan vi ju kalla för luddeffekten, även om det gäller både tjejer och killar så att säga som spelar. När svenska spelare spelar på världstouren och syns i media så bidrar det till att sprida golfen till andra. Det är helt klart. Så det kan vi jämföra med Björn Borg och Stenmark och sådär, och att de idrotterna har tagit fart. Men för att satsa på tjejer då, liksom, så arrangerar vi till exempel speciella tävlingar för tjejer. På söndag till exempel så har vi en tävling här som riktar sig till tjejer och damer i alla åldrar att komma helt och spela. Och vi har ju märkt liksom att damer och tjejer vill gärna spela för sig själva i tävlingar. Det är lite roligare att umgås med bara tjejer.
Men du, på det stora hela då, det här uppsvinget som ni märker av i antalet bokade rundor, man pratar om att svensk golf mår så bra. Vad betyder det för svensk golf att bredden ökar på det här sättet?
Det betyder jättemycket, för det finns ju en symbios mellan bredd och elit. Om vi kan få en bredd så finns det mera att rekrytera utifrån för att få en elit. Och eliten bidrar i sin tur till att vi får bredden. Så det är ett samband där.
Har golfen blivit bättre på det här de senaste åren och förstå värdet av bredden?
Ja, framförallt. Och i Sverige så har vi också ett erkänt liksom, förhållningssätt till att hjälpa våra golfare hela vägen. Från liksom, golfskojare i femårsåldern till PGA och LPGA-torerna i toppen så att säga. Och att vi i Sverige liksom går samman och stöttar våra golfare hela denna väg. Och vi har exempel liksom, på golfare här på klubben. David Nyfjäll som har gått från golfskojare i femårsåldern och har spelat USO då för ett par år sedan.
Och Jesper Svensson, han gick gymnasietiden här.
Jesper Svensson har ju gått riksidrottsgymnasiet på golfen här och är ju vårt flaggskepp inom golfen just nu och spelade jättebra förra veckan.
Det säger Anders Kylesten, kanske superkort bara, men dialektalt. Du skötte, hörde du att Linköping ligger under?
Ja, nu är jag ju från Norrköping så att det finns ju en rivalitet mellan städerna där så att säga, och det säger ju också vad jag har för favoritlag.
Då var det underförstått då. Anders Kylesten, ordförande här på Uppsala GK. Jag ska säga att inne i klubbhuset som jag blickar mot nu, om jag vänder mig där står klubbens pro. Tänkte att vi ska gå igenom lite grann också. Det var för honom att lära och träna nya golfare som helt plötsligt vill hitta ut på golfbanan.
Och det är Gustav Jakobsson som är vår reporter på golfgräset och strax där intill. Du Gustav, du gick ju igenom en del av din innehållsförteckning där från golfbanan de kommande minuterna. Du skulle träffa golfprot, sa du.
Ja, det ska ju förstås förklaras. Det är ju då alltså tränaren här på klubben. När man skickar ut i ett meddelande som Anders gjorde till mig att du kan få träffa vår pro också. Då läste jag ju först PRO. Och det finns förstås golfare som är med i PRO. Men i det här fallet handlar det om klubbens tränare som vi ska träffa då.
Och det finns ju andra pensionärsorganisationer än PRO kan vi också notera då. Ska du träffa någon annan? Har du tänkt dig vid golfbesöket?
Vi har också sällskap av just den kategorin som Anders adresserade här, nämligen då damer som har vågat sig på att testa golfen och tagit sig till golfen lite senare. Vi ska träffa Louise Berglund som började efter 50 års ålder med golf och nu trivs som fisken i vattnet som det heter talesättet.
Ibland. Men tack så mycket Gustav, vi hörs snart igen.
På återhörande.
Vi fortsätter kvällen med att repetera. Vad som är eftermiddagens och kvällens kanske viktigaste nyhet är att Barcelona rapporterar att Fridolina Rolfö har en fotledsskada. Det handlar om två ligament i vänster fotled som är skadade och att man har skickat beskedet till det svenska fotbollslandslagets medicinska team som själva får avgöra om hon är fähig att spela i sommarens kommande Europamästerskap i Schweiz.
Och i damallsvenskan 1-0 till Häcken mot Linköping. When she was just a girl, she She ran away in her sleep. Dream of para, para, paradise, para,
Ni lyssnar på Paradise
i Sportextra i P4. I fredags besegrade herrarnas fotbollslandslag Ungern med 2-0, och imorgon är det dags för ännu en träningslandskamp för Sverige. Det är den sista innan VM-kvalet startar för svensk del i september månad. Sverige möter Algeriet imorgon kväll på nationalarenan i Solna och i Sportextra i direktsändning.
Fem startspelare, det är vad förbundskapten Jon Dahl Tomasson väljer att avslöja dagen innan träningsmatchen mot Algeriet.
You all know that Victor of course in goal. Midfield, I would start with the same midfield like I did in Hungary. Hugo haven't played a lot of games for me because he has been injured a lot. He's not been available. So I would like to see him again. That was just really nice. He did well. And of course Anton and Yasin have played plenty of games in the Nation League and they played tremendous in the Nation League. At the same time, I shouldn't forget Jesper Karlström. I need to give him definitely minutes as well tomorrow.
Målvakt Victor Johansson, mittfältet Anton Saletros, Hugo Larsson och Yasin Ayari, och så lagkapten Isak Hien. Yasin Ayari får alltså ytterligare en match med samma mittfältskollegor och han trivs med dem.
Det är fantastiska fotbollsspelare. Vi såg det i senaste matchen också att det funkade. Så det ska bli kul, ja.
Känner du att ni börjar hitta varandra?
Ja, vi har alltid hittat varandra på träning också och såna grejer innan. Så det är alltid kul att spela med bra fotbollsspelare.
21-åringen som kommer från en lyckad säsong i Premier League med Brighton har dessutom blivit en av nyckelspelarna i Tomassons landslag.
Nej, kul. Det är ett bevis på att man gör någonting bra. Och varje gång jag kommer hit så tycker jag det är fett kul. Jag tycker det är en ära att få spela för landslaget och jag gör bara mitt bästa hela tiden.
Börjar det bli lite vardag eller fortsätter det vara lika stort varje gång?
Nej, det är alltid lika stort. Det är landslaget, det är största man kan spela som svensk. Liksom. Så man ska hålla fötterna på huvudet och vara ödmjuk och försöka jobba hårt hela tiden.
På tisdagskvällen ställs Sverige mot Algeriet med start 19.00 på nationalarenan i Stockholm.
Berättade Moa Berander.
Här i Linköping och den damallsvenska fotbollen. Den enda matchen för kvällen, 25 minuter gånget av den, det är gästerna Häcken som leder 1-0 mot hemmalaget Linköping i en match. Ja, där det känns som att det är ett Häcken som har ganska god kontroll. Anledningen till att det är ganska, det är att Linköping ändå får ha rätt mycket boll i den här matchen. För deras del tyvärr då mest på egen plan halva. För när de väl försöker ta sig in på Häckens del av planen, ja då står de otroligt rätt i positionerna, gästerna vitklädda för dagen från Hisingen. Och Linköping har väldigt svårt att brodera sig igenom det tajta försvarsspelet som Häcken bjuder till den här matchen. Målet signerat Anna Andergård efter dryga 10 minuter spelat var ju en riktig läcker bit, och alla neutrala njuter väl kanske fortfarande av det i den här matchen som spelas i nästan drömlika fotbollsförhållanden. Ett solsken, 17-18 grader i luften. Kanske när man drömmer så är det riktigt gräs på planen. Det är ju inte på arenan i Linköping utan konstgräs. Men nu är det här å andra sidan inte en dröm utan den damallsvenska verkligheten som för Häcken börjar vara riktigt trevlig och ljus. Nästan drömlik, men då ska det väl gå ännu bättre. Men vid seger i den här matchen så skulle man ju kunna ta sig upp på andra plats. Eller man gör det i händelse av seger. För Linköping däremot hårt, tufft, kargt och riktigt ruskigt för dem nere i botten med bara en seger den här säsongen. Och här kommer också mera gästerna. Häcken ute på vänsterkanten försöker utmana in i straffområdet. Lagkapten Lennartsson lyckas ändå försvara Linköpings området och får till och med bollen till målvakten Kajsa Andersson för en inspark i den 27 matchminuten, och alltså fortsatt 1-0 för gästerna Häcken. Linköping ändå ett spelande lag, försöker alltid sätta igång spelet längst bakifrån, gör det också här. Kort igångsatt i eget straffområde, Felicia Skröder, toppanfallaren i Häcken, försöker sätta press på målvakten Andersson. De står och stirrar ut varandra lite, vem ska göra nästa steg? Det blir Andersson som spelar bollen vidare i straffområdet för försvarskollega. Upp på mitt plan finns spelare som får ta emot med Häcken. Spelare nästan hängandes över sig i ryggen, och till slut spelar också hemmalaget bort den där bollen, och återigen kan Häcken vinna tillbaka den. Den här gången i form av ett inkast ut till höger precis vid mittlinjen kastar Häcken igång bollen igen, spelar den kort på egen plan halva innan långa bollen upp mot Monica Josoba in i Linköpings straffområde. Brytningen från hemmalagets försvarande ben skickar upp bollen på mittplan, och det är också lagkamrat som kan ta hand om den här. Kan Linköping ställa om nu när några Häckenspelare har tagit sig framåt? Nej, väljer istället att lugna ner och har bollen i tryggt bevar nere i egen backlinje innan man återigen vänder blicken framåt. Den här gången via vänsterkanten. Olof Dottir Gross kan utmana, för två Häckenspelare emot sig, väljer istället att spela in centralt. En halvvägs in på Häckens plan halva kan Linköping försöka hitta på någonting här. En helt okej möjlighet i matchen, det är det hemmalaget har lyckats skrapa fram. Inte heller den här gången lyckas man attackera Jennifer Falk. Istället är det Häcken med fina jubletsbollen. Skröder kan ta emot den i straffområdet och avslutet är tätt utanför Andersson. Vinkeln blev något snäv där för skyttedrottningen Skröder som försökte med en liten fräckis sätta den vid första stolpen. Andersson med på det listiga avslutsförsöket av Felicia Skröder i Häckens anfall. Återigen kort igångsatt av hemmalaget Linköping. Haft svårt att ta sig förbi innan man den här gången kan göra en fin vändning på mittplan. Då uppstår yta för Häcken, för Linköping, när Häckens spelare blir bortvända. Skottet kan komma, men då har de reparerat sina positioner. Ja, Häcken ger ett solitt intryck. De leder också 1-0 borta mot Linköping i damallsvenska fotbollen. Det är 29 minuter på klockan. Anna Andergård, det är den enda målskytten i matchen.
Berättade Emanuel Nashed.
Mm, och senaste nyheter avseende Fridolina Rolfö, landslagsspelaren i fotboll, är att hennes klubb Barcelona idag skriver på sociala medier att hon har en skada på två stycken ligament i vänster fotled och att det nu är upp till det svenska landslaget att bedöma om hon kan spela EM eller inte. Svenska landslaget har fått all nödvändig medicinsk information som Barcelona har att komma med, och nu är alltså beslutet, det ligger där hos fotbollförbundet. Eller möjligtvis landslagets medicinska team snarare. Peter Gerhardsson presenterar truppen till EM, det gör han på onsdag.
Imorgon möter Sverige Algeriet i den sista träningslandskampen före kvalet drar igång till herrarnas fotbolls-VM i september månad. En stor snackis i fotbollsbranschen är Italiens chockförlust i fredags mot Norge i fotbollens VM-kval. Och det är därpå följande avskedandet av förbundskapten Luciano Spalletti och därtill krisrubriker om risken att missa ett tredje raka VM för italiensk del som målats upp. Om en liten stund ska vi fördjupa oss i den italienska situationen, men redan nu ska vi ta oss an den tillsammans med Sveriges ledande mittback Isak Hien, som till vardags spelar sin fotboll i italienska Atalanta. Han menar att det är klurigt att analysera läget redan nu.
Jättesvårt tycker jag att göra någon bedömning av det. Om jag har förstått det rätt så har ju Norge vunnit 3 av 3. Så den bedömningen kan man väl göra. De har startat extremt starkt och börjat det här VM-kvalet starkt. För Italiens del så började de kvalet nyss, har spelat en match. Det var mot Norge borta och de gör en bra match. Norge alltså gör en bra match och Italien förlorar. Så det känns som att det kan vara så att de verkligen var, alltså är riktigt svaga, eller så kan det vara att man drar för stora växlar av en enskild match och att de kanske hade gått och gjort ett jättestarkt VM-kval. Men nu har de ju bytt tränare, så de har ju tagit tag i det ganska snabbt, så vi får se om det blir någon förbättring. Men jag tycker att det är svårt att göra en bedömning av dem. Norge tycker jag har startat starkt, men Italien är svårt att säga. En riktigt platt match av dem såklart, men svårt att göra någon jättebedömning. Man kan alltid förlora fotbollsmatchen.
Men det är ju ett kort kval, och det är väl lite det som gör också att en dålig start, en stor förlust i en första match kan ställa till det. Hur mycket tänker du på det kring Sveriges framtida kval? Det är ju trots allt bara 6 matcher.
Jo, men verkligen, det känner man ju redan nu, även fast vi inte har börjat, att det är ju extremt skarpt läge. Det är ju 6 matcher som ska spelas, det blir ju som 6 finaler. Varje poäng räknas och man har inte riktigt utrymme för att växa in i det och testa lite, utan det är ju det vi ska göra nu för att vara så skarpa som möjligt när det är skarpt läge. Så jag hoppas att vi kan börja starkt, för som du säger, börjar man med en förlust så går det ju rätt snabbt, och då känner man ju pressen och det måste liksom, poängen måste in. Så jag hoppas såklart att vi kan starta starkt.
För om man tar det åt andra håll, inget EM senast, inget VM innan det, hur viktigt är att Sverige kvalificerar sig för ett mästerskap?
Jätteviktigt tycker jag. Jag tycker det är jätteviktigt för oss som landslag. Vi spelare som här, jag tror att det hade varit en jättebra erfarenhet för alla som hade varit med i det VM:et. Jag tror att det är viktigt också för kidsen och alla som gillar fotboll i Sverige att ha ett landslag att se upp till, som spelar de stora turneringarna mot de bästa landslagen. Jag tror att det hade kunnat hjälpa till att inspirera en helt ny generation. Även fast många redan gillar fotboll, så vet man aldrig vem man kan liksom locka till sig i de här mästerskapen. Så jag tycker att det är jätteviktigt såklart.
Och för dig personligen då, att få vara med i ett mästerskap?
Nej, jättekul. Det är ju någonting som man har drömt om som man var liten. Och det är ju så speciellt med världsmästerskap och Europamästerskap att de spelas ju inte varje år. Och du har inte samma känsla av att chansen kommer igen. Ingen här vet vad vi är om 4 år. Förhoppningsvis är jag i form för att spela fotboll fortfarande. Så gammal är jag inte. Men man vet ju aldrig vad som har hänt mellan här och då. Så jag hoppas att vi får chansen att spela ett världsmästerskap. Det hade betytt jättemycket för mig.
Säger Isak Hien, lagkapten och ledande mittback i det svenska herrfotbollslandslaget, som ju imorgon möter Algeriet direkt i Sportextra. Matchen börjar klockan 19. Reporter här Samuel Silén. I damallsvenskan i fotboll är en match igång ikväll. 32 minuter spelade. Linköping Häcken 0-1. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out of the ordinary. I want you laying me down to a dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vibe. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, we're your sanctuary. Shatter me when you touch, oh Lord, return me to dust. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found hopeless. Hallelujah, on this side of heaven's gate. Oh,
something so out of the ordinary. Oh, you're laying me down to a dead and buried on the edge of your knife, staying drunk on your vine. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found something so out of the ordinary. You got me kissing the ground, sanctuary. Shining me with your touch, oh God, we're turning it down. The angels up in the clouds are jealous, knowing we found.
Alex Warren hade med sig sin Ordinary till Sportextra här i Sveriges Radio P4 ikväll. Sportextra som ikväll peggat upp riktigt ordentligt.
Det får man väl lov att säga, för vi har tagit plats på Uppsala GK utanför just Uppsala. Det är, ja, nu blåser det i för sig i lite och det hänger några luriga moln över oss, men inget regn än. Jag har fått sällskap här på första tee, blickar mot en grön fairway. Linn Svensson, hallå där.
Hej.
Ja, hej. Du har spelat golf egentligen hela ditt liv och du ska efter sommaren åka över till college också i USA. För dig liksom, som alltid hållit på med golf, vad är det som gjort att du har fastnat i golfen?
Det är just det att man träffar mycket roliga kompisar som man kan umgås med både på golfbanan och utanför. Men också det här att det väldigt tydligt går att sätta mål som man hela tiden kan checka av och sätta nya. Det tycker jag är väldigt kul.
Vi pratade tidigare med Anders som är ordförande här om hur de arbetar också för att få in tjejer i golfen. Hur har du upplevt det som ung tjej? Får du med dig många kompisar ut på banan?
Det är väl lite svårare som tjej att få med sig, alltså kompisar som inte satsar på golfen, ut i golfbanan. Men jag har ändå många roliga kompisar som ibland ställer upp och vill följa med. Men lite svårt kan det vara.
För det ska vi se, som sagt, du satsar ju på golfen. Du åker alltså över till North Carolina och ska gå college. Hur ska det bli?
Ja, just nu känns det jäkligt kul. Jag tror att det kommer bli sjukt kul att komma dit och spela. Men vi får se. Det väntar att... ja, det återstår att se.
Du, vi ska få ett utslag av dig också. Jag ska låta dig gå upp och göra i ordning. Så vänder jag mig till dig, Louise Berglund. För du är i en annan kategori. Du började spela golf när du var 54 år. Varför då?
Ja... Det här var ju 2021 och det var pandemi. Jag hade väldigt tråkigt. Jag hade väldigt länge velat börja spela golf men tyckte att jag hade inte riktigt tid och så. Och så kände jag ingen som spelade golf. Men nu bestämde mig för. Så jag åkte ut hit till Uppsala golfklubb, klev in i klubbhuset och frågade. Och så blev jag jätteväl bemött. Och så fick jag en fantastisk kurs då. Och läraren Jakob Vemon, som ni kommer att prata med sen, gjorde att det var otroligt roligt att komma igång med golf.
Men hur upplever du att tröskeln är för att ta sig in i golfen? Och då tänker jag framförallt för kanske då en kvinna som börjar spela lite senare, inte som Linn som börjar spela från början. Liksom.
Jag tror att tröskeln mycket sitter vid huvudet. Att man tror att det kommer bli svårt och att man tror att det blir svårt att hitta folk att spela med. Men det är inte så. Utan man väl börjar så inser man att man träffar folk. Och det finns så många olika sätt att spela golf på. Och alla spelar ju efter sin nivå. Så att det är ju en perfekt sport egentligen för en som är lite otränad och lite äldre. För att man spelar efter sin egen nivå. Man tävlar ju mest mot sig själv.
Men några utmaningar måste det ha funnits med att bara börja sådär?
Ja, alltså i början går det väldigt dåligt. Man måste ju stå ut med att det inte går så bra. Så bollen gör ju små kaninhopp framåt och går ju ofta ner i bäcken och sådär. Men sen så går det ju bättre och bättre. Och just att ligga i och träna ihärdigt lite då och då och sådär, då går det ju framåt. Och det är en väldigt mätbar sport liksom. Varje slag räknas och det är lätt att se om det har gått framåt.
Vi är ju här för att golfen upplever en rekordvår med rekord i antal bokade rundor, förutom just det första pandemiåret, maj 2020. Du som har kommit in i golfen senare, tror du att golfen blir bättre på att vara mer välkomnande, vara mer förlåtande med att det är några som går runt på banan och knackar sig fram fast de är liksom vuxna så att säga?
Jag tror absolut det. Jag har ju upplevt det som väldigt välkomnande. Jag har ju till och med, ibland om jag kommer ut och inte har någon att spela med, så hoppar jag in i en boll med folk som är mycket bättre än jag. Och de är jättetrevliga. Så jag tycker att det har blivit en väldigt trevlig och vänlig stämning och folk hälsar på varandra. Så det är ju väldigt viktigt faktiskt.
Louise Berglund säger det och nu går jag upp på tee här då. För här står ju då Linn Svensson redo. Jag säger ingenting, Linn, om att du har tagit med två bollar ifall du missar första utslaget. Det kommenterar jag inte överhuvudtaget. Vart lägger vi den här då? Vi har tre bunkrar till höger, öppen fairway till vänster. Det kanske säger sig självt, eller hur långt slår du?
Jag slår driven ungefär 2,20. Så att jag brukar hamna i höjd med den sista bunkern ungefär.
Ja, då, så man får hålla sig på vänstersidan.
Man får hålla sig på vänstersidan, vi tar sikte på det. Och så sätter jag mig lite på huk. Och så gör vi så här då. Och du håller dig på vänstersidan, Linn.
Ja, men det gick lite väl mycket vänster än där.
Ja, du ligger lite mask bakom trenden där. Men det säger vi ingenting om i radion, så är det ingen som märker.
Det var ingen som såg.
Nej, exakt så. Här på Uppsala GK den här kvällen.
Radiosporten med fotboll.
Ja, inte bara perfekta utslag utan även damallsvenskan den här aftonen i Sveriges Radio P4. Damallsvenska fotbollen erbjuder Linköping mot Häcken, 5 minuter kvar av den första halvleken. Gästerna, topplaget Häcken, leder den här matchen med 1-0 mot bottenlaget. Näst sist i den damallsvenska tabellen, Linköping, som försöker och försöker ta sig framåt men har inte skapat några målchanser sedan vi hörde härifrån sist. Och varje gång det känns så där halvnära att de ska skapa en målchans, att de får bollen upp på offensiv planhalva och ska hitta in i den där sista tredjedelen, ja, då är det Lisa Löving, mittbacken i Häcken, som alltid dyker upp och tar undan i princip allting den här matchen. En hittills fläckfri första halvlek av 20-åringen Hisingsprodukten Lisa Löving, som gör en jättefin första del av matchen. Däremot har också Häcken skapat en del framåt, och då handlar det mycket om Felicia Skröder, Monica Jusoba, Amanda Gård, målskytten, och även Tabby Tindell. Kajsa Andersson i hemmamålet har fått göra i alla fall en jättefin räddning och ytterligare ett par kvalificerade bollstoppningar ifrån sin position. Det känns som att den här 1-0-ledningen är mer på väg mot ett 2-0 än det är mot ett kvitteringsmål, i alla fall så som matchen har sett ut de senaste minuterna. Häcken nu med bollen på egen plan halva, då kan Linköping vinna den på offensiv mark. Här kan man kanske skapa någonting ute på högerkanten. Driver man ner bollen in centralt, hittar in passningen utanför straffområdet. Treken spelare runt Linköpings mittfältaren som försöker sticka den där i djupled, men då är målvakten Jennifer Falk föredömligt framme vid bollen efter fin läsförståelse, redan börjat springa innan den där passningen slagits och plockar upp den ganska enkelt framför Linköpings anfallare. Linköping nära på att vinna tillbaks bollen återigen där på offensiv plan halva, men den här gången får Häcken inkastet med sig nere till höger. I nästan höjd med eget straffområde ska Häcken kasta igång i den 43:e minuten. Leder den här matchen 1-0 borta mot nästjumbon Linköping. Häcken som alltså jagar andra platsen och kanske framförallt jagar Hammarby högst upp i den damallsvenska tabellen. Bara en poäng skulle skilja de här två lagen åt om det här resultatet står sig, det vill säga att Häcken tar 3 poäng. Inkastet för Häcken har blivit ett inkast för Linköping som har kastat igång bollen i egen backlinje i jakten på en kvittering i slutskedet på den första halvleken av den damallsvenska fotbollen. Enda matchen för kvällen, Linköping-Häcken 1-0 för gästerna Häcken efter Anna Andergårds läckra mål. En intressant, eller i alla fall en rolig detalj från det målet, Felicia Skröder, när hon såg det avslutet från Anna Andergård projektiliseras upp i krysset, ja, då tog hon den handen upp i en sån rörelse som att man precis hade nuddat en väldigt, väldigt het stekpanna eller stekplatta. Och oj, oj, oj. Så snyggt tyckte Felicia Skröder att 1-0-målet för Häcken var. Nu får den se upp, för här kommer Linköping ut på vänsterkanten. En bra bit upp offensiv plan halva, men de står så otroligt bra i positionerna, Häckenspelarna nu. Alla spelare bakom mittlinjen. När Linköping skickar upp den i offensiv straffområde bryts enkelt undan, men Linköping får tillbaka återigen på mittplan. Försöker leta sista möjligheten här i den första halvleken. Spelar in den i mittcirkeln. Bollen nere på backen. Tar några steg in på Häckens planhalva. Väljer istället att vända tillbaka ut på vänsterkanten. Återigen in i den där mittcirkeln. Linköping. Ja, det är lite trevande när Linköping försöker hitta möjligheter framåt i underläge mot Häcken med halvminuten kvar av ordinarie tid första halvleken.
Och det är men projektiliserat alltså.
Ja, det är ett helt påhittat ord som jag hoppas gick fram något budskapsmässigt.
Allt gick fram, tror jag. Härligt. Sportextra håller på i ytterligare nästan 2 timmar här i Sveriges Radio P4. Vi är din allra bästa kompis. Om en liten stund ska vi snacka om krisen i den italienska herrfotbollen. Förlust mot Norge, avskedad förbundskapten och allt annat därtill. Mm.
Lisa Miskovski i P4 Driving One of Your Cars.
Detta är Sportextra. Klockan är 19.50 i det närmaste. Det är måndag kväll och nu ska vi snacka italiensk fotboll här i Sportextra. Häromdagen så förlorade ju stornationen Italien med 3-0 mot Norge i Norge i herrarnas VM-kval. Och som en följd av det har förbundskapten Luciano Spalletti fått sparken. Spalletti leder Italien i kvällens kval mot Moldavien. Avspark om en knapp timme och sen får han leta nytt jobb. Nicole Amire är journalist med bra koll på italiensk fotboll. Hej Nicole!
Hej, hej!
Visst är du i Italien just nu?
Ja, det stämmer, i Milano.
Och hur är det där då, känslan och stämningen kring landslaget och kring Spalletti och hans fiasko?
Jo, men efter stormen kring förlusten mot Norge i fredags upplevs det här av många som ett logiskt och kanske till och med befriande avslut. Journalister, supportrar, före detta spelare, experter, de uttryckte stor frustration och ilska efter den förlusten. Det var helt enkelt droppen för många och givetvis det italienska fotbollsförbundet då som tog det här beslutet. Men därför uppfattas Spallettis avsked av de flesta som det enda rimliga, nästan oundvikliga. Och nu hoppas man ju på någonting bättre.
Mm. Men hur kunde det bli så här? Luciano Spalletti ledde ju Napoli till seger i italienska ligan och tog över som förbundskapten med väldigt stora ambitioner och förhoppningar knutna kring sig för knappt 2 år sedan. Vad är det som har gått fel?
Ja, han sågs ju verkligen som den perfekta ledaren för ett Italien i behov av en ny riktning efter EM-guldet 2021. Och han var ju själv väldigt stolt och glad, men det blev aldrig riktigt rätt mellan honom och landslaget. Han experimenterade ständigt. Totalt har han kallat in 66 spelare under sin tid och bytte ständigt startelva, och det har nog bidragit till att laget aldrig riktigt hittat en stabil kärna. Det finns ingen tydlig stomme så att säga att bygga kring, vilket gjort det svårt för spelarna, jag menar, dels utveckla relationer och dels förstå sina roller. Det har ju skapat någon slags instabilitet i ett lag som snarare hade behövt kontinuitet och tydlighet. Mm.
Men du, blir allt bra nu då i italienska landslaget när de byter förbundskapten?
Nej, så här. Det är tydligt att Spalletti inte riktigt passade in. Men i Italien är de flesta överens om att problemen sträcker sig långt bortom honom som person och som tränare. Det här handlar inte bara om en tränare som inte fick ihop gruppen eller hittade rätt elva. Det handlar om djupare strukturella brister. Om en fotbollsnation som tappat riktning. Och det största problemet just nu är att det italienska fotbollsförbundet helt enkelt saknar en långsiktig plan för att utveckla unga talanger. Serie A domineras idag också av utländska spelare. Över 67% är utländska. Så klubbarna letar hellre efter snabba lösningar genom att köpa färdiga stjärnor från till exempel Sydamerika än att satsa på sin egen ungdomsakademi. Man har ett kortsiktigt tänkande som prioriterar snabba framgångar, och många undrar, var finns Italiens Lamine Yamal? Var är de unga talangerna som redan spelar i Serie A? Visst, det finns spelare som till exempel Milans 17-årige Francesco Camarda som Zlatan Ibrahimovic själv har lyft upp och har velat ha kvar i Milan, men han får ändå knappt chansen att spela regelbundet. Så det saknas en tydlig plan för hur unga spelare ska utvecklas och tas in i seniorfotbollen, och samtidigt som det finns en försiktighet när det gäller att släppa fram de tränare, klubbar, de prioriterar rutin och beprövad erfarenhet framför potential, vilket gör att många talanger får vänta länge på sin chans.
Säger Nicole Amiri, journalist och italiensk fotbollskännare direkt från Milano här i Sportextra, apropå det stora fiasko som Italien på herrfotbollssidan är på väg emot efter den inledande 3-0-förlusten mot Norge i kvalet till VM nästa år. För Italien riskerar ju nu att missa sitt tredje raka fotbolls-VM. Det skulle ju passat dem ganska bra om de där strukturerna, till exempel som du nyss nämnde, som förbundet borde ha sjösatt och skapat, hade funnits på plats för att få fram unga talanger till landslaget. Att de inte finns, Nicole, vad beror det på då?
Ja, men det ligger ju lite i den italienska kulturen att inte våga släppa fram yngre. Och även om det ute i samhället har skett en viss förbättring de senaste åren, så kan det vara en anledning till att man inte riktigt har vågat släppa fram unga spelare som i andra länder, som Spanien till exempel. Mm. Man har också sett att för några år sedan så minskade intresset för fotbollen bland unga, men det har faktiskt, den siffran har blivit bättre nu på senare år, så intresset finns ju där. Det finns unga spelare, men problemet är ju att fotbollsförbundet inte har en långsiktig modell för att ta hand om och lyfta fram talanger. Mm. Så tyvärr så har det ju resulterat i att man släpper helt enkelt inte fram unga spelare, och det kan vara anledningen till att det ser ut som det gör i det italienska landslaget idag. Sen kan det också vara så att EM-guldet 2021 till exempel, det blev ju ett lyckorus, men det dolde fortfarande de här strukturella bristerna, brist på unga spelare, osäker återväxt, en föråldrad landslagsmodell. Efter vinsten kanske förbundet lutade sig tillbaka lite istället för att verkligen reformera. Så det har stannat av helt enkelt.
Du, avslutningsvis, Nicole, vem tar över nu då? För de behöver ju ändå ha en förbundskapten för herrlandslaget i Italien.
Ja, men nu skrivs det väldigt mycket om Claudio Ranieri, och när jag är inne och scrollar på sociala medier är det tydligt att han är den som de flesta vill se som ersättare. Han har dock sagt att han inte vill tillbaka till tränarjobbet. Han ryckte in från pensionen och hjälpte Roma här den här säsongen.
Utförde
ett mirakel. Men han har verkligen uttryckt att han inte vill, att han vill vara pensionär från tränaryrket. Men fotbollsförbundet, de är där, de pressar, och enligt italienska medier verkar det kanske som att de kan lyckas övertala honom ändå.
Men han fyller ju 74 i år, Ranieri. De måste väl ha någon yngre, apropå föryngringen vi pratade om nyss?
Nej, men det är faktiskt många som tycker tvärtom, och det är som sagt det har med kulturen i Italien att göra. Man pekar på det här med att han är erfaren, han känner alla i förbundet, även landslaget, han känner till många spelare, och man menar att det här behöver vi behöver någon som kan ta hand om de yngre och forma ett bra landslag utifrån hans utifrån så som han har gjort det i Roma. Mm.
Vi får se hur det blir, vem som tar över efter Luciano Spalletti som leder Italien mot Moldavien i Sassuolo. Där spelas matchen ikväll med avspark om 48 minuter. Samtidigt är Norge i Tallinn för att möta Estland i den här kvalgruppen. Vi sniffar lite grann på resultaten där inledningsvis under Sportextras senare del ikväll. Tack så mycket, Nicole Amiri, för att du var med i Sportextra och spred ljus och glädje, eller vad man ska säga, över den italienska fotbollens situation.
Tack, tack.
Det är faktiskt så att det är en VM-kvalmatch den här kvällen som redan är färdigspelad, och det är den mellan Kazakstan och Nordmakedonien. Den slutade med nordmakedonsk seger på bortaplan i Kazakstan med 1-0. Ett resultat som för upp Nordmakedonien till ledning i den kvalgruppen. De har på 4 spelade matcher spelat ihop 8 poäng. Wales, som är 2, har bara spelat 3 matcher. De har 7 poäng, och som en liten joker i leken så ligger Belgien på 4:e plats i den här gruppen. De har bara spelat 1 match, men de har å andra sidan spelat oavgjort i den matchen de spelade. Så att det är ju inte fullständigt fläckfritt från deras sida. Just mot Nordmakedonien på bortaplan spelar de 1-1.
Var på Sportextra nu bjuder in Johan Hellström. Johan är här med senaste nytt från Ekot.
I Sverige ska privata företag i hemlighet kunna teckna avtal med staten för att kunna leverera sånt som behövs i händelse av krig. Det här föreslår nu utredaren Per Malmberg i en utredning som lämnats över till regeringen idag.
Vi behöver avtal med rätt företag som gör att de levererar det vi behöver. Så det är därför vi pratar om F-avtal.
Kan du ge exempel på vilka branscher och för vilka tjänster sådana här F-avtal kan skrivas?
Transporttjänster, reparationstjänster, livsmedel, sjukvård och telekom.
Ja, samhället är beroende av leveranser och tjänster från privata företag i såväl fred som krig. Vinsten för företagen med att delta är att de ökar chansen att överleva krigstider, menar han.
Det är en större då möjlighet, sannolikhet för att företagen kommer fortsätta att fungera.
Och reporter där var Henrik Damberg. Sverige och andra EU-länder har inte tillräckligt med blodplasma utan måste importera främst från USA. Och det här det innebär en betydande sårbarhet vid kris eller krig, det skriver Socialstyrelsen i en rapport och föreslår en fristående nationell organisation för insamling av både blod och plasma. Blodplasman behövs bland annat för att tillverka livsnödvändiga läkemedel. Sveriges Television har två dagar i rad drabbats av överbelastningsattacker och attacken igår det var den största som SVT hittills drabbats av. Det säger teknikdirektören Adde Granberg.
Attacken på söndagskvällen var extremt omfattande. Jag har aldrig sett de datamängderna någonsin uppmätt mot Sveriges Television. Så att det är ju krafter som är ganska starka och att stå emot. Så att vi, med givet de förutsättningar så kunde vi upprätthålla ändå en relativt god service.
Säger alltså SVTs teknikdirektör Adde Granberg. Denkst du vielleicht?